Nu ska vi avsluta helgens undervisning om andlighet. Och det ska vi göra genom att gå till första Petrusbrevets andra kapitel. Petrus första brev kapitel 2. Och så ska vi börja med att läsa verserna 2 och 3. Petrus första brev kapitel 2, verserna 2 och 3. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Petrus talar om den rena andliga mjölken. De av er som sitter med gamla bibelöversättningen, ni ser att där står det lite annorlunda. Den oförfalskade andliga mjölken står det. Och det ord som används här i grekiskan, det betyder äkta egentligen. Och det är ju alltså äkta till skillnad från förfalskad. Jag menar, om du köper en guldring och det senare visar sig att den är av mässing, så ser den ju likadan ut som guld, men den är inte äkta, den är förfalskad. Och det är det, den betydelsen som Petrus spelar på här. Det finns, så att säga, förfalskad andlig mjölk och det finns äkta andlig mjölk. Och det är viktigt att vi kan se skillnaden. För de kan se förunderligt likadana ut för en oövad. Vad är då äkta mjölk och vad är förfalskad mjölk? Vi behöver bara läsa ett par verser till så får vi genast besked av Petrus. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: se, i Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den skall inte stå där med skam. Petrus talar om ett andligt husbygge och han talar om andliga offer. Och det har ju varit, så att säga, lite grann av refrängen i det jag har sagt den här helgen. Att äkta andlighet har att göra med att individualismen får, så att säga, läggas ner. Vår önskan om, sen syndafallet, om att bli självtillräckliga. Alltså att räcka till i oss själva. Att klara oss utan hjälp. Att inte behöva nåd ifrån någon. Utan att, så att säga, klara upp livet på egen hand. Ha tillvaron under min egen kontroll. Allt det där har med syndafallet att göra. Ty det verkar ju så fint att klara sitt liv själv. Bra kar reder sig själv, som vi brukar säga. Ett gammalt svenskt ordspråk. Jo, det kan hända. Men bra kar som reder sig själv behöver ju ingen annan. Och blir därför en ganska ensam kar med tiden. Därför att när han inte behöver någon annan, så kommer han också bära sig åt som om han inte behövde någon annan. Och så uppstår ensamheten i samhället. Gud har gjort oss alla till halvfabrikat, om jag får säga det så. Och det är roligt. För när man tar olika halvfabrikat och skarvar ihop dem, och någon kommer och drar åt lite bultar och sätter lite svetsfogar och så där, så blir det ett helfabrikat. Och det är tanken med det andliga husbygget. Det är en bild av det här. Att en tegelsten, ja, den kan man ju både ha och mista på ett sätt. Det kan man ju inte med dig. Men det är ju, så att säga, inte, det blir inte så mycket av det. Man kan inte bo i en tegelsten. Men om man lägger många tegelstenar på varann och sätter in lite fönster och lite dörrar så här, ja, det blir ett hus. Det är liksom det som är poängen. Att vi räknar inte i jag och du, utan vi räknar i vi. Och det är oavsett om vi tycker om varann eller inte. Gud har fogat oss samman. Och det är så att säga verkligheten. Och det andliga, det har att göra med att så att säga acceptera denna Guds ordning. En äkta andlighet leder till att Kristi kropp byggs upp. En äkta andlighet förenar Guds folk. En äkta andlighet skapar försoning i Guds folk och kärlek mellan allt Guds folk. En äkta andlighet gör att vi lägger ner alla värderingar om varandra, att pingstvänner är si och så och lutheraner är så och si, för att vi inte talar om baptister och tänk missionare. Det där, det är inte andligt. Det är kött i kubik. Andlighet, det är när vi tvärs över alla människokonstruerade splittringsgränser finner varann. Och inser att vi har varit ett hela tiden. Fastän vi var dumma nog att inte se det. Utan vi satt oss i varsin lokal och pratade om varann. Vi är en massa vänner som tycker om varann, som du brukar heta i sången. För det gör vi ju. Nå, andlighet har alltså inte med någon tillkämpad enhet att göra det här. Att ja, nu ska vi ha en ekumenisk söndag också på året, det hör ju till. Utan det är det erkännandet av att vi som pånyttfödda kristna hänger ihop allesammans. Det är andligt. Och vi ska gå vidare till Romarbrevet 12 och titta lite mer på den andligheten. Läsa de två första verserna där. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I det andliga husbygget, alltså i det andliga tempel som vi alla tegelstenar tillsammans utgör med Herren som hörnsten, där sker det gudstjänster. Och vad är det för gudstjänster? Jo, det är gudstjänst av samma typ som i det gamla templet i Jerusalem. Där frambärs offer. Och det är viktigt att vi har klart för oss. Därför att all gemenskap kräver ett offer. Vi har så väldigt lätt för att utmåla gemenskap som någonting otroligt gulligt och någonting väldigt idylliskt. Det är lätt att stå med händerna i vädret och sjunga av levande stenar som först slipats till. Men att vara de där levande stenarna som ska slipas till, det brukar inte riktigt bli samma durtonart i sången, utan det brukar bli mer som gnissel ungefär. Och efter ett tag så brukar de levande stenarna gå åt varsitt håll och säga om den andra levande stenen att ja, han är ju hopplös. Varje gemenskap fordrar ett offer. Den som varit gift länge vet att äktenskapet är en underbar uppfinning. Den är så fin så det kan bara vara Gud som har hittat på den. Men det funkar inte utan ett offer. Den saken är helt klar. Det enda man kan vara riktigt säker på när man går ut ur kyrkan till bröllopet i Ulvåsa, det är att den man har vid sin sida kommer man förr eller senare att sarga. Och om man ska behålla honom eller henne måste man också förr eller senare göra ett offer. Det måste man vara inställd på. Är man inte det, så lyser glädjen mycket snabbt med sin frånvaro. Och då funkar ingenting. I det heliga tempelbygget frambärs andliga offer. Frambär er själva, står det i nya översättningen. Era kroppar, står det i gamla översättningen. Och det är lite skarpare, det gamla uttrycket. Därför det betyder ju att vi riskerar livet. Och vi vet ju att genom hela kyrkans historia har det funnits människor som har riskerat livet för sin tro. Och det är inte fåfängt att göra det. Typ på samma sätt som Jesus vann en seger när han dog, så har Guds martyrer vunnit en seger genom att dö i alla tider. Varför föll Sovjetunionen ihop? Varför föll Berlinmuren? Det fanns Guds folk som hade gett sitt liv för sin tros skull. Och då faller Guds dom förr eller senare. Och det är att vinna en andlig seger. Nu är det ju så här att när vi tittar efter vem det är som frambär ett levande och heligt offer, så ser vi att det är vi som gör det. Och Paulus stryker under här i texten att det är vi som avgör vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Ofta läser man de här två verserna och talar sedan om hur viktigt det är att leva i Guds ledning. Att man i varje stund hör Guds röst och gör vad Gud säger. Men så står det inte. Och då ska vi inte läsa som det stod så. Ty den offergärning som ska ske i Guds tempelbygge av levande stenar, det måste vara ett frivilligt offer. Därför all kärlek är frivillig. Det jag är tvingad att göra kan jag aldrig göra av kärlek. Och därför lämnar Gud ett mycket stort utrymme åt oss själva till att förstå vad som kan vara Guds vilja. Alla vi som har sökt Guds ledning i våra liv, vi vet att ibland svarar Gud förunderligt snabbt. Och med väldigt precisa ord. Ibland kan man hålla på och be och be och be och det är tyst. Varför det? Jo, därför att Gud talar inte om vartenda steg vi ska ta. Det är viktigt att det finns ett stort utrymme för en frivillig bedömning av vad som är Guds vilja. Och att vi frivilligt, så att säga, lägger vårt offer på altaret. För annars blir det inte kärlek, utan slaveri. Och vi har inte fått slaveriets ande. Vi har inte fått träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan. Utan vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Slaven har ingen fri vilja. Men de som är söner och döttrar, de har inte en totalt fri vilja att helt och hållet göra som de själva vill. Men de har ett stort utrymme för frivilliga insatser. Och det är vår situation. Därför svarar Gud på den sortens frågor ibland. Och ibland är det tyst. Och när det är tyst så betyder det i stort sett att nu får du tänka efter själv. Nu får du bedöma vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Men viljan måste vara fri. Därför att vi ser ju ganska ofta i våra församlingar församlingsfunktionärer, inte minst pastorer, som drabbas av utbrändhet. Pastorer jobbar alltid 8 dagar i veckan fast de predikar om vilodagar och sånt här, ni vet. Och Gun-Britt nickar som en sån där gammal negerdocka som man har en 25-öring för. Ursäkta. Ja. Och man kan ju tycka det att jag visst, detta är ju verkligen att frambära sin kropp som ett levande offer. Och det kan det mycket väl vara. Men ibland är det ju så här att pastorn jäktar och jagar inte av gudsfruktan utan av människofruktan. Av rädsla för vad folk ska säga. Av rädsla för att bli vägd och befunnen för lätt. Och då sliter han ihjäl sig, så att säga, utan att egentligen är ett frivilligt offer. Han är inte fri i sin vilja. Han känner sig tvingad av människor. Det är därför vi har församlingsstyrelser och kyrkoråd. Inte för att jaga på pastorn, utan för att säga till pastorn, nu får du inte lov att göra mer. Det är kyrkorådets viktigaste uppgift. Det vet ni väl. Ordföranden i församlingar och äldstekårer och sånt här, De är skyddsombud för pastorn. Och den pastorn ska skyddas mot det som regel honom själv. Nu är det sagt. Ett offer ska ske av fri vilja. Det är viktigt. Vi ska titta lite grann på hur detta ter sig i praktiken sedan. Vi ska gå till Andra Korinthierbrevet 4. Andra Korinthierbrevet 4 och läsa verserna 10-12. Där talar Paulus om sin, ska vi kalla det, karismatiska tjänst som apostel. Och så säger han: alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Som levande stenar i Guds tempelbygge så har vi förmågan att ge av Guds eviga liv åt varandra. Inte efter eget gottfinnande, inte efter eget förfogande, men genom Guds nåd. Vi kan ofta få vara med om det märkliga, att lägga händerna på någon och välsigna honom och se hur hans liv förvandlas. Vi råder inte över det här, men vi är med om det. Då säger Paulus detta: ja, vill jag att livet ska verka i någon annan, så måste jag frambära mig själv på något sätt som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Det är min andliga tempeltjänst. I mig verkar döden för att livet ska verka i er. Någonting måste offras i våra liv för att vi ska ha något att ge vidare till andra. Och detta är för att det här ska vara heligt. Ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Det är en stor glädje i detta, men det är ingen lekstuga. Utan hela tiden sätts det på prov. Är det här så angeläget för mig att få välsigna människor i min omgivning, att jag också framgent vill uthärda smärtan? Eller kommer jag en dag till den punkten när jag säger att nej, var detta inte roligt längre? Paulus tar upp det i en annan text också. Vi ska gå till den i Kolosserbrevet, första kapitlet. Kolosserbrevet 1, verserna 24 och 25. Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött för hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull, att låta Guds ord nå sin fullbordan. Det låter ju lite märkligt. Jag vet att kristna studsar till ibland för det här uttrycket, vad som ännu fattas i Kristi lidanden. Men han säger ju när han dör att det är fullbordat. Ja, ja. Hans frälsningslidande är fullbordat. Men i den utsträckning som vi vill välsigna varandra, så finns det ett lidande också för oss. Och det inbegriper ju också detta, att få föra ut evangeliet till dem som ännu inte har tagit emot det. Det är en stor glädje i det, men det är också ett stort lidande. Var och en som har försökt och blivit bemött med en axelryckning vet vad jag talar om. Och det är en smärta som kan bli så djup att vittnesbördet tystnar efter ett tag. Och ändå är det så att om inte vi accepterar den smärtan så finns det heller ingen kraft till att ge livet vidare till någon annan. Ni ska få kraft att bli mina vittnen, som Jesus säger innan han lämnar lärjungarna. Och det står ju i grekiska, ni ska få kraft att bli mina martyrer. Det ordet martyr och vittne är samma ord på grekiska. Detta var lite om den äkta andligheten. Nu ska vi titta på den förfalskade mjölken. Den som bara består av konsistensgivare och färgämnen och tvättmedel och syntetiska lipider och annat sånt här. Hur ser den ut? Vad är det som skiljer den ifrån äkta mjölk? Vi läser i andra kapitlet i Kolosserbrevet. Då ska jag låna gamla översättningen här. Kolosserbrevet 2, och nu ska jag alltså läsa gamla översättningen därför att den uttrycker det hela betydligt klarare när vi kommer fram på slutet. Men jag läser hela avsnittet ändå i gamla översättningen. Från 13 versen. Ja, också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet. Också er har han gjort levande med honom, ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit den bli till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck, eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. Låt inte segerlönen tas ifrån en av någon som har sin lust i ödmjukhet och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner. Någon som utan orsak är uppblåst genom sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makter, varför låter ni då allehanda stadgar läggas på er liksom levde ni ännu i världen? Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning, allt till åtlydnad av människobud och människoläror. Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara vishet, eftersom där i ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags ödmjukhet och en kroppens späkning. Men ingalunda ligger där i en viss heder. Det tjänar allenast till att nära det kötsliga sinnet. Det finns en andlighet som egentligen är kötslig, säger Paulus. Och han talar om dem som blir uppblåsta. De som växer i människors ögon genom sin andlighet, genom att göra sig stora med sina syner, sina uppenbarelser, sin ängladyrkan och sin ödmjukhet inom citationstecken. Hur kan vi nu känna igen att detta är förfalskad mjölk? Det ser ju mycket andligare ut än den äkta mjölken. Tänk dig människor som har 20 uppenbarelser om dagen. Åh, säger vi, det måste vara en väldigt andlig människa. Du måste vara en riktig andlig ledare. det kan han vara. Det är fint med uppenbarelse. Men om det är en människa som gör sig stor med sina uppenbarelser, om det är en människa som på något sätt utövar nådegåvor, får del av Guds kraft och använder de gåvorna för att framhålla sig själv som individ, då har ju individualismen kommit tillbaka köksvägen när vi kastar ut den genom stora dörren. Och då blir ju individualismen flera snäpp värre än den någonsin var förut. För nu skryter man med sin andlighet och nu skryter man med sin smörjelse. Och det skapar precis samma effekt som allt skryt, som all individualism. Det skapar partisöndring, splittring, ovänskap, kiv, stridigheter. Och så drar Gud sin ande tillbaka. Jag tror att alla väckelser till dags dato har dött på det här sättet. Jag tror det är samma diagnos på dödsattesten varenda gång. Så långt jag kan förstå av kyrkohistorien är det så. Och det finns ju många missmodiga människor som säger att det enda vi lär oss av historien är att vi inte lär oss något av historien. Paulus för nu en ständig kamp i sin tjänst emot den falska andligheten och för den äkta. Och det kan vi förstå. Den falska andligheten smakar ju mycket bättre. Den kliar bättre i öronen. Den känns ju på allt sätt mera tilltalande. Det är ju så att säga en andlighet utan något kors. Vi ska titta lite grann i Filipperbrevet. I det tredje kapitlet. Och läsa verserna 17-19 där. Ta mig till föredöme allesammans. Och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu under tårar, är fiende till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. Det kan ju gott hända att Paulus talar om dem som inte tror på Gud ett dugg. Men jag tror att när han gråter tårar och skriver det här, så talar han om syskon i Kristus. De som har buken till sin Gud och som menar att det är Guds uppgift att så att säga fylla min buk. Om vi tittar lite tidigare i samma brev, i andra kapitlet, 19 versen. Herren Jesus, ge mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Här talar han uppenbart om kristna. Och så säger han, i ett ögonblick av missmod mitt i glädjens brev, jag har egentligen ingen annan att skicka än Timoteus. Alla de andra, de tänker egentligen bara på sitt. De är inte inställda på templet, utan de är inställda på tegelstenen. Den tegelsten som de själv råkar vara. Och i det läget fördunklade nästan bara sikten. Om vi blir utrustade med mängder av kraft och mängder av gåvor. Ty andens önskan är att uppbygga Kristi kropp. Inte i och för sig i att manifestera övernaturliga ting. Och om de övernaturliga tingen leder till splittring, så är slutmålet förfelat. Då har vi bara fördunklat sikten för oss själva och varandra. Och än mer för de utomstående som ju ser att det här är något konstigt. Allt detta var ju läget i Korint. Första Korinthierbrevet 1 och 4. Jag, första Korinthierbrevet 1 och 4. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Och det var en karismatisk församling där. Här var det fart på nådegåvorna. Alla gåvor fanns i funktion. Och säger vi, vilken andlig församling. Underbart. Jag har redan läst 3 kapitlets 1 vers. Vi kan göra det igen. Där Paulus säger: jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur, till spädbarn i Kristus. Varför det? Därför att man jämförde människor med varandra. Somliga höll sig till Paulus, andra höll sig till Petrus, somliga höll sig till Apollos, andra höll sig till Kristus och menade sig vara någonting ännu finare än alla de andra. Istället för att begripa, vi hänger ihop. Det är kroppen det går ut på. Inte så att det är någon kollektivism av jordiskt märke där man sätter kollektivet före individen och skickar individen ut i fält. Utan det är varje individs fria vilja och fria överlåtelse till ett fritt offer som skapar, så att säga, kroppen, det levande tempelbygget av levande stenar. Och Paulus skriver väldigt allvarliga ord lite senare i samma kapitel. 16 versen. Där han nästan bokstavligt tar dem i örat, de här som nu skryter med sina nådegåvor och skryter med andras nådegåvor. Ordet skryt förekommer oftare i Korinthierbreven än i någon annan text i Bibeln. 16 versen. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom, ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Ibland har vi läst den texten och sagt att det är en text som talar om att man inte ska röka, för då förstör man Guds tempel. Och det är dumt att röka, det håller jag med om, men det är inte det texten här handlar om. Utan det är inte det att jag som individ är ett tempel, utan att vi som församling är det. Och den som också med sin andlighet börjar splittra upp Guds tempel, den som börjar slita Kristi kropp i stycken, må ha hur många nådegåvor som helst, han förstör Guds tempel. Och här sägs det väldigt allvarliga: honom ska Gud förgöra. Det är alltså viktigt att vi förstår vad andlighet är. Och lite senare i brevet så talar ju Paulus om andens gåvor. Vi ska titta i början på 13 kapitlet. De 3 första verserna där. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Så viktigt är det att det är kärlek bakom, att det finns nåd i nådegåvan. Att nådegåvan är nåd och inte skryt. Därför att nådegåvan är inget självändamål, utan ett instrument för uppbyggandet av Kristi kropp. Och därför säger Paulus i 12 kapitlets sista vers så här: Nej, men sök vinna de nådegåvor som är det största, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. En övermåttan härlig väg, som det står i gamla översättningen. Vad talar han om nu? Jo, han talar om vägar till nådegåvor. Så säger han, det finns flera stycken. Och vi kan utan vidare tänka oss två olika vägar. Den ena är att vi blir superintresserade av gåvorna. Och vi vill ha många gåvor. Nu ska vi hänga på låset här tills vi får alla gåvor. Nu ska jag ha alla gåvor. Ja, visst. Om det inte fanns något kors i gåvan så skulle man ju vilja ha alla gåvor, eller hur? Men nu finns det ett kors i de riktiga gåvorna. Och då gäller det att tänka sig för. Så man inte får ett större kors än man klarar. Och därför ger ofta Gud gåvan i ganska litet format till en början. Därför att en liten gåva har ett litet kors. Så om du får en helandets gåva så blir kanske bara var hundrade helade från början. När du ber. Och du tänker, det var ju väldigt pinsamt med de andra 99. Gode Gud, ge mig mer kraft. Ja, säger Gud. Vi ökar på kraften. Varannan sjukling blir botad. Ja visst, du får en större kraft. Men du får också ett större kors. För när varannan människa blir botad genom din handpåläggning så får du inte en lugn stund resten av livet. Du hade ingen aning om att det fanns så många sjuka överallt. Och du kan inte vila en enda söndag utan att få så dåligt samvete så du nästan går av på mitten. För du kunde ju varit ute och helat dig sjuk. När vi bara är intresserade av gåvorna, då blir det ju så att ju fler gåvor man får, desto mer skryter man. Det går inte att undvika. Så helgar det ingen av oss. Men om jag först ser min medmänniska istället för att först se gåvan, och ser hans lidande, och med min inlevelse delar hans lidande, vare sig han blir helad eller ej, då är det en kärlekens väg till gåvor. Därför att om jag tillåter den smärtan att läggas på mitt liv, så kommer Gud att lägga sin kraft i den smärtan. Och då är liksom skrytet inte samma problem som det när man söker de korslösa nådegåvorna. Och då blir det inte splittring när gåvan kommer i funktion, utan det blir enhet. Vi börjar betjäna varandra. Därför vi har ju inställda på varandra och inte på gåvorna. Och därmed inte i första hand på oss själva. Vi lever ju i en tid då vi längtar efter väckelse. Och det ges ut böcker, det ges ut videoband, det ges ut månadens kassetter av alla slag. Det kommer ut tidningar till höger och vänster, och alla innehåller nu olika recept på väckelse. Och förfärande ofta tycker jag det skrivs och sägs och predikas och nästan sjunges idag om att de gamla församlingarna är döda. Och ska det bli någon väckelse så får vi gå tvärs över gatan och öppna eget, några likasinnade. Och det betyder ju alltså att i Sverige förkunnas det idag att andlighet och väckelse får man om man sliter Kristi kropp i delar. Gud hjälper mig, jag blir förtvivlad när jag läser sånt. Och jag har haft långa resonemang med förkunnare som står för denna förkunnelse. Och jag pratar förbi varandra totalt. Finns det någon Guds väg till väckelse? Ja, vi ska läsa en sista text. Apostlagärningarnas 7:e kapitel. Apostlagärningarna 7. Där ska vi börja i 54:e versen, och så ska vi läsa till 8:e kapitlets 8:e vers. Och så ska vi inse att det här är inte två av varandra oberoende händelser, utan det är två händelser som hänger ihop. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt: och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord, och när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Vad betyder det här hos oss idag? Jag tror det betyder så här. Att om du känner dig som den enda levande gestalten i hela din församling, och tycker att här är det ju egentligen väldigt dött, och jag är ju väldigt levande. Sånt händer. Och det behöver inte vara inbildning. Men vad gör man då? Jo, då står man i all ödmjukhet för det man har sett. Också för det som Gud har gett. Man försöker att göra det på ett visligt sätt, så att inte de räddhågade och tveksamma slå bak ut. Då kommer man att finna att, ja visst, det finns människor som kan men inte vill. Det finns människor som kommer att ta till maktspråk. Och istället för att gå tvärs över gatan och öppna en annan församling, så väntar man tills man har blivit korsfäst eller utkastad. Så gjorde Jesus. Så gjorde Paulus. Och Paulus säger: ta mig till föredöme. Är det möjligt med väckelse i gamla församlingar i Sverige? Svar ja, det är fullt möjligt. Men någon måste ge sitt liv för de andra. I oss verkar döden, och i eder verkar livet. Låt oss be. Herre, lovad vare du. Vi ber att du gör oss till andliga människor. Den oandlige kan inte ta emot det som din ande säger, står det i skriften. Och det vill vi kunna göra. Vi vill kunna förstå vad din ande säger. Vi vill kunna på ett andligt sätt tolka ett andligt budskap. Hjälp oss att se din kropp, också i all dess förnedring. Hjälp oss att acceptera att det är din kropp. Har du accepterat den, varför skulle inte vi göra det? Hjälp oss, Herre, att på rätt sätt frambära våra kroppar till ett levande, heligt och dig välbehagligt offer. Vår andliga tempeltjänst. Amen.